kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Du ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Dessa bibelförklaringar är på tisdagar i Värnamo kyrka klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Nu är bibelförklaringarna över Jakobs brev och vi har kommit till del 3.
Ja, välkomna då till Andreaskapellet och till den här bibelförklaringen där vi ska börja på Jakobs brev. Börja på själva texten har jag faktiskt tänkt den här gången. Vi har ju haft två gånger som inledning och det hade nog räckt till en tredje gång, men det blir lite väl torrt till och med för mig. Så att vi får ge oss in i texten nu. Så att det kan man ju plocka upp vissa teoretiska bitar om det skulle behövas, om texten så kräver. Också fortsättningsvis. Så vi ska börja där i det första kapitlet. Jag tror jag ska rätta mig själv lite grann. Jag sa att vi ska ge oss in i texten och det ska vi förvisso göra. Alltså Jakobs brev kapitel 1, vers 1. Men jag har några anteckningar här som jag vill säga innan. Mera som översikt över den här texten vi har framför oss. Och det är det att ni kommer ihåg att när vi talade om att Jakobsbrevet kanske inte var ett brev i strikt mening. Så säger den här norske exegeten Båsland, som är professor i Nya Testamentet vid universitetet i Oslo, att det sannolikt är snarare så att det är Jakobs predikningar, eller ska jag säga Jakobs undervisning, som är sammanställd till det här brevet som har skickats då. Som ett material så att säga, som en predikan till de kringliggande församlingarna. Och då säger han så här i nästa tanke, det tror jag inte att jag hade med när vi talade om det här förra veckan eller om det var två veckor sedan. Att om det är så, då borde brevet kunna vara upplagt ungefär som ett tal eller en predikan var upplagd på den tiden. Och med den tesen har han då närmat sig Jakobsbrevet med framgång skulle jag vilja säga. Till och med så pass mycket framgång så jag ska redovisa för er hur det i sådana fall är upplagt. För jag tror att det stämmer. Och det är extra intressant utifrån det perspektivet att det finns många som menar att Jakobsbrevet, det tror jag också jag antydde, att man menar att det skulle vara ett hopplock av alla möjliga och omöjliga förmaningar som man har ställt samman. I Jakobsbrevet så finns ju 50 olika förmaningar i de här 50 kapitlen. Och att de skulle vara mer eller mindre, som sagt, hopplockade till en enda text. Jag tycker att Båsland har visat ganska tydligt att det inte alls behöver vara så ogenomtänkt. Utan att det här är sammanställt som en antik predikan eller antik föreläsning helt enkelt. För då hade man... Inom retoriken så fick man lära sig att en föreläsning skulle läggas upp så här. Ett, inledning, exordium för de som känner till det här. Två, propositio, alltså huvudtesen kommer sedan. Tre, fördjupning av huvudtesen. Fyra, confirmatio, alltså den bekräftande delen. Där man så att säga, stryker under huvudtesen och fördjupningen. En sorts sammanfattning där man lyfter fram då det som man har sagt. Sen skulle man också kunna, precis som Jakob har gjort i sådana fall, presentera en andra tes. En propositio secunda. Och så likadant där då. Efter det skulle det följa en fördjupning av den andra tesen. Och... Man kan också i argumentationen inte nödvändigtvis ha en confirmatio, en bekräftande del, utan man skulle kunna ha en confutatio-del, alltså en avvisande del, där man visar sånt som inte man vill ha med. Och så slutar man föreläsning med peroratio, en sammanfattning. Inledning, huvudtes, fördjupning av huvudtesen, argumentationen bekräftande, och så en andra tes, fördjupning av andra tesen. Och en argumentation den andra gången, en avvisande del och sen en sammanfattning. Om man tar det mönstret från retoriken och lägger det på Jakobs brev, så ser man att det mycket väl skulle kunna vara så. Och det är ju rätt intressant. Synnerhet är det intressant eftersom det verkar lite spretigt när man bara läser brevet. Det handlar om tungan och det handlar om goda gärningar och lite av varje. Och hur skulle det se ut då om man hade det här mönstret, den här strukturen på Jakobs brev? Jo, efter inledningen då, alltså den inledande hälsningsordet i första versen, så kommer då inledningen som är från vers 2 till och med vers 15. Och inledningen innehåller då, det är ju en inledning eller en introduktion till hela brevet. En sorts sammanfattning här i början. Här talar han alltså om i de 15 första verserna vad han ska sedan gå igenom. Och den andra, eller nästa bit då, från vers 23 till och med 27. Där har man en fördjupning av huvudtesen. Och det kan vara lite ovant för oss, för att då är det som om tesen kommer igen två gånger. Men den andra gången så kommer den igen på ett fördjupat sätt. Det ingår alltså i retoriken. Den tredje punkten, om jag säger så då, det är argumentationen. Det är från kapitel 2, vers 1 till och med kapitel 3, vers 12. Som innehåller egentligen samma sak som finns i inledningen, men på ett mer argumenterande sätt. Sen kommer i tredje kapitlet, vers 13 till och med vers 18. Alltså den sista biten i tredje kapitlet, en andra huvudtes. Och på samma sätt där då, i det fjärde kapitlet, vers 1 till och med 6, en fördjupning av den här andra tesen. Och i kapitel 4, vers 7 till och med kapitel 5, vers 6, där kommer den argumenterande delen, men den här gången så är det inte en bekräftelse utan ett avvisande av falska tankar. Och sen i femte kapitlet från vers 7 och kapitlet ut är en sammanfattning av hela brevet. Och ungefär så närmar vi oss också Jakobs brev. Vi alltså tar det här strukturupplägget och vi tror att det är meningsfullt och att det är riktigt att se det på det sättet. Jag sa att det var två stycken huvudteser. Den första huvudtesen, eller den första delen utav undervisningen, det är alltså kapitel 1, vers 19 till och med kapitel 3, vers 12. Det handlar mycket om att förtrösta på evangeliet, men att inte lura sig själv genom att förtrösta på det på ett felaktigt sätt. Ett felaktigt sätt är om man säger jag tror, men gärningarna talar inte för att man faktiskt tror det. Alltså det finns en fara här att man tror utan att tro. Vi ska ju gå igenom det här nu alldeles i detalj. Men det är den första delen av undervisningen. Den andra delen, alltså kapitel 3, vers 13 till och med kapitel 5, vers 6, handlar om sann och falsk vishet. Och det kommer vi också att se ganska tydligt, kanske till och med redan lite grann idag, att den sanna visheten i det här sammanhanget, det är ju den vishet som är knuten till Israels Gud. Den vishet som inte är knuten dit, den är inte sann, utan den är falsk. Så det är två delar. Att inte låta sig luras, utan att göra ordet, i den första delen. Och den andra delen, att hålla sig till en sann vishet, så att man vet hur man ska göra. Och som ni vet så har ni det redan i första kapitlet, alltså inledningen, precis så att det följer mönstret. I den fjärde versen till exempel står det om att låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning, så att ni är fullkomliga och hela utan brist i något avseende. Det är första delen av undervisningen. Och sen i vers 5, om någon av er brister i vishet, är den andra delen av undervisningen som sedan kommer igen. Så med det då så tycker jag vi kan ge oss in på själva texten. Vi ska ta lite mera kanske på hälsningsordet, alltså den första versen, och kommentera det. då är det ju en ovanlig hälsning. Den är så ovanlig och så kortfattad så att man har ju sagt att det här är ju inte ett brev i vanlig mening. Och det är det ju inte heller. Men å andra sidan så är det ju det lite grann. Det är från Jakob, och vi har konstaterat tidigare att den här Jakob är Herrens broder, eller halvbror får vi säga, eftersom de inte hade samma far. Och brevet är skrivet till de 12 stammarna i förskingringen. Och då tänker man ju omedelbart på Israels 12 stammar som levde i förskingringen. Och det här har då gett upphov till att det fanns exegeter, knappast moderna exegeter, men tidigare, de som var misstänksamma mot Jakobs brev. De menar att ja, det här visar ju att det här är ett alldeles för judiskt brev. Alltså det är ju därför det talas om gärningar, och det ser man ju redan i första versen. Det är skrivet till judarna i förskingringen. Det är därför som det är så mycket judendom i det här brevet. Och så har man till och med satt i fråga att den skulle vara kristet. Och det vet ni ju att det följde ju med ända fram till Martin Luther. Så Martin Luther tyckte att det här var en halmepistel. Det här kunde man inte få ut särskilt mycket av. Det talas inte särskilt mycket om Jesus eller om det som Jesus har gjort, utan det var mest vis judisk vishet och sånt. Jag skulle vilja säga två saker om det då. Det ena är det att det står i den första versen att brevet är från Jakob, Guds och Herren Jesu Kristi tjänare. Där används alltså ordet Gud å ena sidan och Herren Jesus å andra sidan synonymt. Ja, men det är väl kristet om något. Om man talar om Herren Jesus, han som är herrarnas herre, konungarnas konung. Om man betraktar Jesus som den andra personen i gudomen, då måste man väl ändå tillstå att det är ett kristet brev. Det kan ju knappast vara ett judiskt eller något annat. Det är skrivet till Guds, eller från Guds och Herren Jesu Kristi tjänare. Det är tydligt kristet. Och det är ju också så som de moderna forskarna naturligtvis lyfter fram det. Man kan ju säga att det står inte så mycket om Jesus, eller det står inte så mycket om försoningen och så vidare. Det är förvisso rätt. Men bara den inledningen visar ju att det här är ett genuint, ett äkta kristet brev. Sen det här med att det är skrivet till de 12 stammarna i förskingringen. Då tycker jag vi ska lyfta fram det som vi har talat om tidigare också, att Jakobsbrevet tillhör de tidiga breven. Det trodde man ju inte heller förr i tiden. Då trodde man att det var ett sent brev. Men om det är skrivet som ett av de tidigare breven, kanske till och med det allra tidigaste, så är det ju skrivet till företrädesvis judekristna. Och vi vet ju att när aposteln Paulus började sina missionsresor, ungefär vid den här tiden, så besökte han ju konsekvent. Det första han gjorde när han kom till en plats var ju att leta upp synagogan. Alltså de judarna i synagogan. För Jesus var ju sänd till judarna. Och Jesus gjorde det han gjorde och erbjöd och gav sig själv till det judiska folket. Och evangeliet gavs till det judiska folket genom aposteln Paulus. Han kom till synagogerna och där förkunnade han. Där fanns ju också de första kristna, nämligen alla de judar som tog emot evangeliet. För de var nog inte så få. Tvärtom så kan vi nog säga att de var så pass många så att det var ju en del av problemet när de blev för många. Så att brevet är skrivet till de judekristna i de här olika synagogerna eller i den miljön är ju inte så konstigt. Då stämmer ju den här beskrivningen att det är skrivet till de 12 stammarna i förskingringen. Det vill säga de judekristna. Det här bekräftas också, tycker jag, lite ytterligare utav det andra kapitlet. Nu syns inte det här, vi har olika översättningar. Men i andra kapitlet och i andra versen så står det i folkbibeln: anta att det vid er sammankomst kommer in en man i vackra kläder och så vidare. Jag har inte besvärat mig med att titta i de andra översättningarna just på det här stället. Men i den grekiska texten så står det synagoge. Alltså den gudstjänst som ni firar i synagogan. Så det står på grekiska här, det är inte anta att det vid er sammankomst kommer in en man i vackra kläder, utan anta att det vid er synagoggudstjänst kommer in en man. Och man ser på beskrivningen här också att det handlar om synagogan. Talar inte det för att det skulle vara ett judiskt brev då? Nej, det talar för att det kristna budskapet fortfarande är kvar i den miljön. Står på samma sätt i Hebreerbrevet, så står det: låt oss inte överge våra sammankomster. Det står det också synagoge. Det är ju ett ord som sedan försvinner. Men man kan också tänka på det att ordet synagoge betyder ju komma tillsammans. Så att synagoge behöver i och för sig inte nödvändigtvis vara synagogutjänsten, alltså gudstjänsten in i en byggnad, en synagogan. Utan en synagoge, det är där minst 10 personer kommer tillsammans. 10 aktivt troende judar kommer tillsammans för att läsa Guds ord och bedja och sjunga och så vidare. Där det finns en samling helt enkelt med minst 10 personer. Där är en synagoge. Så synagoge är inte helt och hållet bundet till en byggnad, utan det är en liten gemenskap. Och ni vet att under förskingringen så kunde man ju inte överallt bygga synagogor, utan synagogan var där man träffades för att läsa och bedja. Så det skulle ju kunna vara skrivet också till den första kristna urcellen som samlades utanför synagogan, för den hette ju då också synagoge. Alltså de små samlingarna i hemmen. Det är miljön till vilken Jakob skriver. Och då kanske man ännu mer förstår det här med förskingringen, att de är utspridda. Alltså inte bara i politisk mening de 12 Israels 12 stammar, utan också Guds folk överhuvudtaget i de olika hemmen. Om det nu inte ska låsa fast det vid synagogan, vilket vi inte behöver göra. Utan den lilla gemenskapen helt enkelt. Så det var det. Vi kanske ska kommentera också ordet tjänare här i första versen. Därför att när det står tjänare, Herren Jesu Kristi tjänare, så är det som så att, kanske inte för oss som är vana vid att läsa Bibeln, men för folk i allmänhet, inte minst i vår postmoderna tid, så är ordet tjänare ett negativt ord. Man ska ju vara sin egen herre. Man ska inte vara andras tjänare. Och den klangen som det har hos en modern svensk, sekulariserad svensk, eller slav betyder ju ordet dolos. Den negativa klangen hade det också på den här tiden. Och det är lite märkligt. I den grekiska miljön. Men inte i den judiska miljön. Nu ska jag visa er några bibelställen. Då får ni gå till Domarboken 2. Efter Josua kommer Domarboken, före Samuels böckerna. Domarboken 2, vers 8. Det handlar om Josua, och då står det så här: och Herrens tjänare Josua, Nuns son, och så vidare. Där har ni uttrycket Herrens tjänare. Nu hette ju inte det dolos, för det gamla testamentet är ju skrivet på hebreiska. Och på hebreiska så heter det eved. Och då är det inget negativt ord, utan där är det positivt ord. Att vara Herrens tjänare är någonting positivt i gamla testamentet, och vill jag påstå i hela Bibeln, också i nya testamentet. I andra Samuelsboken, om vi bläddrar vidare. Domarboken, första Samuelsboken, andra Samuelsboken, kapitel 7. Så står det i vers 5. Det är Herrens ord som kommer till profeten Natan. Och då får han höra: gå och säg till min tjänare David, och så vidare. Till min eved David. Alltså positivt. Att vara Guds tjänare. Så att Gud kan arbeta genom David eller genom vilken människa som helst. Det är någonting stort i den här miljön. I Saltaren, vi ska ta den versen också. Saltaren 105. Det är alltid bra med två eller tre bibelställen för att det ska vara övertygande. Där står det i Saltaren 105, vers 26. Han sände Mose, sin tjänare, och Aaron, som han har utvalt, och så vidare. Det står också Eved. Så det här är både David och Josua och David och Mose. Och de är Guds tjänare, och det är positivt. Men så var det ju det, vet ni, att 200 före Kristus, då översatte man ju den hebreiska bibeln till grekiska. För det var ju den tidens världsspråk från 200-talet och framåt. Och då när man skulle översätta Eved, som betyder tjänare eller slav, då måste man ju ta det grekiska ordet, doulos. Och det här har ju en negativ klang. Men i och med att man tar det grekiska ordet doulos och sätter det som en översättning på det hebreiska Eved, så förvandlas det negativa ordet doulos till någonting positivt i texterna. Så här ser ni ett exempel på hur olika miljöer krockar med varandra. Och nu är jag ju ganska övertygad om att de flesta som hör det här uppfattar detta med att vara tjänare som någonting positivt. Men jag tror nog också att ni håller med mig att om vi skulle tala med sekulariserade svenskar om att vi är Jesu Kristi slavar eller tjänare, så är det inte självklart att det är positivt. Och därför så är det viktigt att vi förstår det bibliska innehållet i de texter som vi håller på med. Det är på samma sätt med ordet församling. Det ska vi i och för sig inte ta upp, men församling på hebreiska, kahal, är ju ett positivt ord som bara kan användas om Guds utvalda folk, om Guds egendomsfolk, Guds högtidsförsamling Israel. Men när man sen ska översätta till grekiska, då måste man ju ta ett profant grekiskt ord. Och då tar man ekklesia. Och ekklesia i den profana miljön, det betyder bara en folksamling, vilken som helst. Och så tar man det ordet och så översätter man kahal med hjälp av ordet ekklesia. Och därmed så blir det en förändring i det grekiska ordets betydelse. För nu är det inte vilken folksamling som helst. Nu är det ju Guds utvalda folk vi talar om. Så ordet ekklesia, det är, som finns 114 gånger i Nya testamentet, det innehåller Guds utvalda folk. Det är vad ordet betyder varje gång, utom en gång i apostlagärningarna, då det faktiskt bara är en vanlig folksamling på torget. Det är egentligen på samma sätt när vi talar med svenska ordet församling. Vi kan ju använda ordet församlingen i profan mening. Att det var en stor församling där på torget här ute, eller en församling, varför inte på Finnvedsvallen eller var som helst. Det är en samling vem som helst. Men i mer bestämd betydelse så är det bibliska innehållet som är det viktiga. Och så är det här då när det står i vers 1. Från Jakob, Guds och Herren Jesu Kristi tjänare, till de 12 stammarna i förskingringen. Det är ju till och med så att det inte bara att ordet har förändrats till att bli positivt, utan det är ju ännu mer än positivt. Det är ju ett ärenamn. En del konfirmander undrar ibland över den här prästkragen som man har på sig. Och det kan de ju göra. Och det kan man ju undra över själv också ibland. Men tidigare så var den ju inte gömd som den är nu. Utan det var ju en vit krage helt och hållet runt omkring. Och faktum är att det symboliserar halsjärnet på slavar från den gamla bibliska tiden. Precis som man hade handbojor med kedjor med så en stor kula nere och likadant vid fötterna, så hade man ju halsjärn. Och sedan så det som händer då när vi är slavar, jag brukar berätta det här för dem, när vi är slavar så har Jesus Kristus friköpt oss. Det betyder att han har avhalsat oss. Han har tagit bort halsjärnet. Så vi behöver inte ha sånt längre. Och då blir de ju först väldigt glada, konfirmanderna, och sen blir de lite frågande. Ja, men du har ju en sån. Ja, jag har tagit på dig igen av fri vilja. För jag vill vara Jesu Kristi slav. Och det är vad det betyder, prästkragen. Det har förvandlats till en ära att få vara Jesu Kristi tjänare. Så nu hoppas jag i veckan eller framöver få se er alla i prästskjortor här fram. Ni kan ha kors om halset eller något annat. Men han sätter alltså en ära i att han är en Jesu Kristi tjänare. En Jesu Kristi livegne, skulle man till och med kunna säga. Då har vi gjort första versen. Då ska vi gå in på verserna 2 till och med 18 har jag skrivit. Det är nämligen så här. Det här kan man ju diskutera. Jag tror vi ska ta 2 till och med 15. Men jag kan berätta redan på en gång då varför jag inte tar till och med 18. Det är nämligen så att om du tittar i vers 16. Den börjar ju här. Jag har folkbibeln nu. Då börjar vers 16. Bedra inte er själva, mina älskade bröder. Och så tittar ni hur vers 22 slutar. Vers 22 slutar. Var ordets görare, inte bara dess hörare. Annars bedrar ni er själva. Så vers 16 handlar om att bedra sig själv. Och vers 22 handlar om att bedra sig själv. Och den text som finns däremellan, alltså 16 till och med 22, som börjar och slutar på samma sätt, tjänstgör som en sorts övergång ifrån inledningen till den fördjupade argumentationen. Så att skulle man dela upp det så strikt som jag gjorde ifrån början där, så vill jag minnas att jag sa från vers 2 till och med 18 och sen från vers 19 och så vidare. Men faktum är att det finns en övergång som spänner mellan verserna 16 och 22. Så vi skulle kunna ta den övergången för sig, och så tar vi bara det som är innan övergången. Alltså vers 2 till och med 15 läser vi. Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga. Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning, så att ni är fullkomliga och hela, utan brist i något avseende. Om någon av er brister i visdom, så skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han ska få den. Men han ska be i tro, utan att tvivla. Ty den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. En sådan människa ska inte tänka att hon kan få något av Herren, splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar. En ringa broder ska berömma sig av sin höghet, och en rik av sin ringhet. Han kommer ju att vissna bort som blommorna i gräset. Solen går upp med sin brännande hetta och sveder gräset, så att dess blommor faller av och dess skönhet förgår. Så ska också den rike vissna bort mitt i sin strävan. Salig är den som håller ut i prövningen. Ty när han har bestått sitt prov ska han få livets krona, som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som frestas ska säga: det är Gud som frestar mig. Ty Gud frestas inte av det onda, och frestar inte heller någon. Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. När så begäret har blivit havande, föder det synd. Och när synden är fullmogen, föder den död. Vi kan ta med vers 16 då som en sorts avslutning här. Bedra inte er själva, mina älskade bröder. En sorts avslutning, men det är också en sorts början på nästa stycke. Som ni ser, det innehåller ganska mycket. Och det här är sedan vad som den text som läggs ut i Jakobsbrevet. Men här får vi en översikt, en inledning, en introduktion till alltihopa. Och det som Jakob gör här är precis det som Paulus gör, fast Paulus gör det kanske tydligare, för hans undervisning är den är ännu mera undervisning i brevform. Det här är mera det talade ordet, men han gör på samma sätt, att han tar sin utgångspunkt i evangeliet. Det har jag sagt många gånger tidigare, och jag kommer att säga det många gånger framöver också, för det är så helt avgörande, särskilt när vi har att göra med texter som handlar om etik och moral och vad man ska göra och inte göra. Så det är absolut nödvändigt att det börjar med evangelium, evangelium, evangelium. Det måste börja med vad Gud har gjort för mig. Den glädje som det är att upptäcka evangeliet är kraften till de här gärningarna som jag sen gör. Om inte evangeliets glädje finns där som språngbräda, då blir det lagiskhet och det blir bara konstigt allting. Och tyvärr så är det allt för ofta så, va? Att också kristna människor, jag vet inte om det är så att den gamla människan hos oss, den kötsliga naturen, har lättare för att ta till sig det här med vad man ska göra och vad man inte ska göra, och berömma sig över det man gör och klanka ner på andra när de inte räcker till. Ja, det är ju den mänskliga naturen. Så det är kanske det som gör att det ligger så nära. Men det är därför som det är så viktigt också att säga evangelium, evangelium, evangelium. Och då kanske ni tänker, när jag läser den här texten, vad fanns evangeliet i det här? Ni ska få tre ställen till att börja med. Titta i vers 2. Den största glädje, står det, räknas som en största glädje. Det är alltså utgångspunkten. Och i vers 12. Salig är den som håller ut i prövning. Alltså, och särskilt ordet salig där. Och tyvärr så läste vi väl inte så långt, men i vers 17 står det sedan: allt det goda vi får, eller varje fullkomlig gåva som kommer ner ovanifrån. Där har du alltså utgångspunkten. För att räkna upp orden igen: den största glädje, salig, allt det goda. Det här är den självklara utgångspunkten för Jakob. Den är inte så tydlig när man läser det och ger ett streck så här, men det är därför som jag vill fästa uppmärksamheten på det. Och särskilt det som står i vers 12. För där används det grekiska ordet makarios, makarios. Det samma ordet som Jesus använder i saligprisningarna, i bergspredikan. Och ni kanske kommer ihåg att jag har sagt så här tidigare, att det är lite dumt att översätts med lycklig. Det borde vara salig. Därför att ordet salig, ordet makarios, det är reserverat för den himmelska glädjen. Det är alltså inte, det är inte en att man är lycklig i mänsklig mening. Utan saligheten i himlen, det är en fullkomlig glädje. Och det är det ordet som används. Vi har fått del utav den fullkomliga sällheten, den fullkomliga himmelska saligheten. Det är vad ordet makarios betyder. Och det framgår ju när man säger salig på svenska, men inte lika tydligt om man säger lycklig. Så åtminstone i mina öron så blir det en sorts reducering där. Ordet, det grekiska ordet makarios, betyder egentligen ett gudabenådat tillstånd. Delaktighet av det himmelska, salig. Och det används i den profana grekiskan på samma sätt. Så där är alltså utgångspunkten. Förresten, där i vers 12 så ser jag nu att det står salig i vers 12. Och sen står det om livets krona, ser ni. Han har bestått sitt prov, ska han få livets krona. Livets krona och segerkransen, det är det som det talas om i Uppenbarelseboken. Det är den himmelska saligheten som vi ska få del av, och som vi får del av i ordet salig. När vi sen kommer till vers 2, där det står den största glädje, där används i och för sig inte ordet makarios, utan det grekiska charan, som betyder glädje. Där skulle det stå lycklig i sådana fall. Men den lyckan som det står om i vers 2 räknar det som den största glädje när ni råkar ut för alla slags prövningar. Varför ska man räkna det som den största glädje? Det är för att prövningarna är så roliga? Nej. Utan den största glädje därför att det är en delaktighet utav, vi kan vara glada för att vi har fått del utav saligheten. Och därför så kan vi, därför är vi insatta i ett himmelskt tillstånd. Och allt det goda livssammanhang som jag talade om förra gången gör att allt som finns i vår, som vi råkar ut för, också prövningar, samverkar till det bästa. Det är alltså, vi är lyckliga oavsett vad som händer, så skulle man kunna säga också. Oavsett vad som kommer i din väg, oavsett vad du går igenom, så räknar det som den största glädje. Därför att djupa sett så är det ju, har du ju del av den himmelska glädjen mitt i allt detta. Och Gud är ju närvarande i svårigheterna. Det finns alltså inte, du kan inte råka ut för någonting där Gud inte är delaktig, där Gud inte är närvarande. Om du går igenom ångestens natt, och vi kan tänka oss ångest också i ren fysisk mening, så kan man ju inte säga till en sån människa att de skulle vara lyckliga. Men det vi kan säga det är att Jesus är närvarande i ångesten. När Jesus svettades blod för vår skull i Getsemane, då var han närvarande i vår ångest. Och han är närvarande i varje människas ångest. Därför kan man skatta sig lycklig också i ångesten. Just på det sättet är ju Jesu egen undervisning uppbyggd i saligprisningarna. Saliga är de fattiga i anden. Varför det? Ja, därför att Gud ska möta dem. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Varför det? Därför att Gud ska komma till dem med sin rättfärdighet. Saliga är de som lider förföljelse för mitt namns skull. Hur kan de vara det? Därför att Gud själv är närvarande i förföljelsen. Det är perspektivet. Och det är själva utgångspunkten för att han kan skriva så som han gör. Skatta det som den största glädjen när ni råkar ut för prövningar. Tänk hur det skulle varit om ni har råkat ut för prövningar och svårigheter och lidanden och Gud inte är med. Då skulle man aldrig kunna skriva så. Men eftersom han är med, eftersom evangeliet är närvarande, så kan han skriva så. Och han menar verkligen så. Och det är det som är kraften i våra prövningar, i våra svårigheter. Jag brukar försöka förklara för konfirmanderna att Gud är inte bara närvarande när det känns bra och vi har medvind och vi tycker att vi lyckas med saker och ting. Tänk om det är så här att när vi är ensamma och vi kan inte tro på Gud och vi är ledsna och vi är bedrövade, då är Gud som mest närvarande. Tänk om det är på det sättet. Jag tror att det är så. Och redan finns det här i den judiska tron när Gud uppenbarade sig i den brinnande busken för Moses. Så var det mycket märkvärdigt. Det har diskuterats mycket hos rabbinerna där. Därför att när Gud uppenbarar sig i gamla testamentets miljö, så är det ju oftast eller alltid den väldige guden som uppenbarar sig på det höga berget. Och det är blixtar och dunder och det är moln och marken skakar och allting upplevs väldigt heligt. Det är det naturliga sättet för Gud att uppenbara sig. Det är så att säga tecknet på att Gud är stor. Men vad ska man tro om en Gud som uppenbarar sig i en brinnande buske? En brinnande buske som är ungefär så stor och så hög som stolen här. Den storleken är det på den. Och dessutom så är den törnebeklädd, den där busken. Och då har man inom den judiska tron, lägg märke till den judiska tron, inte den kristna tron, diskuterat hur det kommer sig att Gud uppenbarar sig på det sättet. Det finns två förklaringar. Den första förklaringen som rabbinerna ger är detta att Gud blir liten för vår skull. Han vill komma oss riktigt nära. Han blir vår tjänare. Känner ni igen det här från Nya Testamentet? Visst gör ni det? Om guden som blir alla andras tjänare. När Jesus Kristus blir vår tjänare så är det uppfyllelsen utav hela det gamla förbundet. Han kommer till oss och blir så liten. Dessutom att det är bland törnen. Törnen stod ju för det judiska folket för misslyckanden eller förföljelser. Kanske till och med sjukdomar, svårigheter och så vidare. Det är det som sticker och gör allting som är ont. Hur kan Gud uppenbara sig det? Och så säger rabbinerna, jo, för Gud vill visa oss att han är närvarande i svårigheterna. Han är närvarande i bedrövelsen. Stämmer det med Nya testamentet? Visst gör det. Vad var det som hände när Jesus gisslades och skulle korsfästas? Man satte en krona av törnen på hans huvud. Och så försöker jag förklara för konfirmanderna. Att när du tycker att Gud är långt borta, du kan inte tro. Allting känns bedrövligt. Tänk om han är som mest närvarande just där. Ja, det säger den kristna tron att han är. Och därför så blir det uppriktigt sagt en ren perversion när man tänker på att det finns kristna som tycker att när Gud är med, då går allting så bra. Och när det är motgångar, då har vi inte levt upp till vår kristna tro. När det är svårigheter och vi drabbas av elände, då är Gud långt borta. Eller då tror jag inte tillräckligt eller någonting annat. Det är ju en avart av kristendom. Tänk om det är precis tvärtom. Han är som mest närvarande då. Jo, Gud är som mest närvarande i svårigheterna. Och därför när svårigheterna kommer så ska du inte vara bedrövad som om Gud vore långt borta. Utan du ska tänka på evangeliet. Du ska tänka på saligheten du har fått del av så att du får kraft i svårigheterna. Och det här är det som vi kallar för det goda livssammanhanget. Och som ligger som ett tankemönster. Inte bara i Jakobs brev utan i hela Bibeln skulle jag vilja säga. För om det talas om två husbyggare, en bygger på lösan sand och en bygger på klippan. Det talas om två vägar, en bred väg och en smal väg. Det talas om två på olika sätt också. Kan man säga att det finns två olika livssammanhang. Det goda och det onda. Det goda, det är det Gud är närvarande och när vi är upptagna i gemenskap med Gud. Och det är vi alldeles oavsett våra yttre omständigheter. Dessutom är det så att i det goda livssammanhang som du och jag lever i förhoppningsvis 24 timmar om dygnet, också när vi sover. Så är det som så att allting som händer och sker i vår tillvaro, som det står i vers 12 och den jag letade efter förra tisdagen, så vet vi att allt samverkar till det bästa. För han som har börjat ett gott verk ibland oss, han har tagit på sig att fullborda det. Till vi blir fullkomliga. Det är ingenting som du och jag behöver tänka på. Eller anstränga oss med. Det är hans ansvar. Att fullborda sitt verk. I mitt liv eller i vår gemenskap. Frågan är om jag vågar tro. Att han klarar av det. Det fanns en tid vet ni. Men det är många år sedan nu. Då jag tänkte så här. Håkan, du kommer aldrig att kunna bli någon bra kristen. Och behöver tala i termer av att vara utan brist och hel som det står här i Jakobs brevet. Eller att bli fullkomlig. Glöm det. Tills jag insåg att det är Gud som ska göra det. Vågar jag tro att Gud kan göra mig fullkomlig? Så ska du ställa frågan. Du ser ner på dig själv. Du tycker att du är otillräcklig. Låt mig få fråga. Tror du att Gud som har all makt i himlen och på jorden och som älskar dig som du vore det, hans enda barn. Tror du att Gud kan göra dig fullkomlig? Är Gud så stor så att han kan göra det fina i ditt liv? Det är frågan. Och när man hör det, för inte tala om när man tillgodogör sig det, då blir man glad också i prövningen. Så det är det omvända perspektivet. Vi ser det inte längre utifrån mänsklig otillräcklighet. Utan vi ser det utifrån Guds fullkomlighet. Och det är skillnad. Och då förstår ni också det som står här i vers 3 och 4. Ni vet ju att när er tro sätts på prov så gör prövningen er uthålliga. För jag tänker ju på evangeliet. Jag tänker på honom. Och jag gläds över det som han har gått igenom för min skull. Men låt den här uthålligheten visa sig i fullbordad gärning. Alltså, låt det här nu få praktiska följder i ert liv. Låt de gärningar som du gör, också de ofullkomliga gärningarna, blir som en gudstjänst inför Gud. Tjäna Gud med alla dina gärningar. Tänk nu inte på att de ska vara fullkomliga, utan bara tänk på att de ska vara inför Gud. De ska vara för honom. Som Paulus säger, vad helst ni företar er, gör det i Jesu Kristi namn. Eller som Jesus säger, vad helst ni har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig. Tänk på att allt det du gör, det du säger, det gör du inför Gud. För du lever i det goda livssammanhanget. Jag ska säga det också då, om när det står här att vi ska göra våra gärningar och fullborda våra gärningar. Göra våra gärningar så att ni är fullkomliga och hela utan brist i något avseende. Då betyder det att jag gör de här gärningarna inför Gud. Jag gör de här genom tron. Jag gör det inte perfekt, jag gör det inte fullkomligt, men jag gör det i tro, i kärlek till Gud. Och det är det som är det fullkomliga. Därför Gud ser inte till vår ofullkomlighet och till våra brister att vi inte räcker till, utan han ser till den tro som finns hos oss. Så om jag gör goda gärningar, gott uppsåt, men det blir helt fel, eller de är otillräckliga, de är inte alls så goda som jag skulle önska att de var, så är de ändå goda i Guds ögon, därför att han vet att jag gör det med ett rent hjärta. Jag gör det som om jag levde mitt liv inför honom. Därmed så är de hela och utan brist. Förstår ni? Det är så att göra saker och ting i tro. Det är att leva i tro. Det är det som ligger i begreppet att vandra i anden och så vidare. Som vi inte ska fördjupa oss i just nu. Men det är alltså hans evangelium som fyller mig med glädje och som inspirerar mig i mina ofullkomliga gärningar. Och därför räknas mina ofullkomliga gärningar som fullkomliga inför honom. Kanske kunde vara en metafor. Om vi tänker på vi som är föräldrar och som har barn. Vi har barn då som kanske, eller barnbarn till och med, som inte kanske klarar av så mycket. Jag kommer ihåg när Jakob skulle hjälpa mig att sätta upp en hylla, tror jag det var, i prästgården. Och jag tycker det är svårt det där med det praktiska, så jag försökte väl göra mitt bästa. Men det blir inte enklare utav att man har en 3-4-åring, 5-åring som ska hjälpa till. Och det enklaste vore ju då om man bara ser det ur rent praktisk synpunkt. Nej, 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 försvinn härifrån. Det här ska jag ordna nu själv. Men man vill släppa in honom. Och om han sedan gör så att det blir lite fel, så blir jag ju inte ond på honom. Jag gläder mig över hans närvaro. Även om hans insats är långt ifrån perfekt. Delaktigheten. Att se glädjen hos honom som får hjälpa till. Ungefär så tror jag att Gud ser på ditt och mitt liv. Han tittar inte efter gärning. Han gläds över oss för att vi är barn som vill vara med i hans verk. Han tycker det är underbart. Om det sen blir lite snett och vint här och där, så tror jag inte att Gud bryr sig så mycket om det. Så fyller han ut det så att det blir nog bra i slutänden i alla fall. För det är så som Jakob och de andra apostlarna ser det. Det samverkar till det bästa. Och vi kan veta det. För vi lever i det goda livssammanhanget. Vi vet att det samverkar till det bästa. Till och med om det skulle bli helt fel, så samverkar det till det bästa. Det är det här som Jakob nu påminner dem om. Han säger, räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Man kan ju också då med att han börjar brevet på det sättet, gör ju att man kan ju också förstå att de måste ju ha haft prövningar. De måste ju precis som vi ha levt med prövningar som de inte visste hur de skulle hantera eller förstå eller vad de skulle tänka om det. Och de kanske var bedrövade i sin självupptagenhet. De är ju människor precis som vi. Vad var det för prövningar de råkade ut för? Det vet vi inte. Men vi kan titta i det andra kapitlet, vers 3. Om det kommer in någon där i synagogan, en fattig man i smutsiga kläder, i slutet på vers 2. Om ni då ser till den vackert klädde och säger sig så, men till den fattige säger, du kan stå där eller sätt dig här vid mina fötter. Det här måste ju ha varit aktuellt då för de som tog emot Jakobs brev. Alltså prövningarna kanske bestod av fattigdom. Det fanns fattiga människor som kom in i gudstjänsten. Det fanns kristna, om jag uttrycker det så, med inte bara dålig ekonomi utan kanske obefintlig ekonomi. Man kämpade med fattigdom. Vi vet att ungefär av en befolkning så är kanske 10-15% fattiga. Lever alltså under existensminimum, normalt sett. Och vi vet också att det var de fattiga som var snabbast till att ta till sig evangeliet. Saliga är ni som är fattiga, sa ju Jesus. Och de blev ju saliga när de fick höra om Guds kärlek till dem. Och dessutom fick de ju del av den inbördes hjälpen, alltså diakonin i församlingen. Det fanns många fattiga där. Men här fanns det tydligen också bekymmer. Det var nog en prövning för många människor att inte kunna försörja sig själv. Vad står det mer i Jakobs brev? Ja, i kapitel 3 så står det om människor som inte kan tygla sin tunga. Vers 2 och 3 där. Den elaka tungan, det fanns människor som hade drabbats av förtal. Förtal och skvaller. Att man pratar bakom ryggen om oss. Det är prövningar. Det är ett annat exempel som man kan ana ifrån Jakobsbrevet. Sånt ska ju inte vi utsätta varandra för. Tvärtom. Vi ska ju tala väl om varandra. Till och med om våra motståndare. För att inte det här ska hända. Eller om du tittar i det femte kapitlet. Den 14:e versen. Där skriver aposteln. Är någon bland er sjuk, så ska han kalla på församlingens äldste och så vidare. Så här har vi både fattiga människor, förtal och skvaller och sjukdomar. Och Jakob skriver, håll det för idel glädje när ni prövas. Ni ska veta att Gud är hos er och att Gud kommer att upprätta er. Livets krona väntar på er. Vi ska komma dit så småningom, kanske inte idag, men det är fantastisk vers där i 12:e versen är det väl. Ja, och sen så, då har vi gjort alltså vers 1, 2, 3 och 4. Då har vi nu vers 5. Om någon av er brister i vishet, eller i visdom, då ska han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han ska få den. Den där uppmaningen att be om vishet eller visdom, den är för mig, precis som all andra uppmaningar till bön, meningsfull utifrån ett perspektiv, nämligen det perspektivet att Gud svarar på bön. Om inte Gud svarar på bön, så är det inte meningsfullt att be. Men Jesus vill att vi ska be. För Jesus vet att Fadern svarar på bön. Och när man upptäcker, och det här är, får ni inte missförstå mig så att ni tror att jag är någon sorts övermänniska på något sätt. Va? Men när man upptäcker att, och kommer till den tron att Gud svarar på bön, då blir det inspirerande att be. Men om man inte har evangeliet klart för sig, om man inte har bönesvaret, evangeliet, så kan det bli väldigt tungt att bedja. Och det blir det ju förvisso för mig också, så det är därför som jag att ni ska inte missförstå mig, men ni ska ha med grundtanken. När Jesus säger det, be, så lägger han ju till det: be så ska ni få, sök så ska ni finna, klappa på för er ska vara upplåtet. Eller Johannes evangeliet: vad helst ni ber om i mitt namn ska ni få. Vi kanske inte alltid får det så som vi själva har räknat ut det. Och kanske inte i den tid som vi hade tänkt oss. Det kan finnas många aber. Det tror jag också att det kan göra. Men vi ska inte tvivla på att Gud svarar på bön. Det finns många kristna som nöjer sig med att konstatera att Gud hör bön. Men det tror ju muslimerna också. Det tror judarna med. Jag vågar till och med säga att många hedningar som ropar till Gud tror väl att Gud hör bön på något sätt. Men det som skiljer oss kristna från alla andra, det är att vi hör till dem som inte bara tror att Gud svarar på bön, utan, eller att Gud hör bön, utan att Gud faktiskt besvarar våra böner. Och det öppnar upp en helt ny dimension. För då är inte bönen längre bara ett religiöst beteende som ska skänka oss någon sorts psykisk trygghet, eller att vi kan fly någonstans eller få utlopp för några känslor och så, va. Utan då är det här en aktiv dialog. Då är vi medskapare till Gud. Han svarar på våra böner. Nu så säger Jakob här att om ni brister i visdom, och vad jag förstår här så syftar han kanske särskilt på det här med att betrakta det som den största glädje mitt i prövningarna, för det kanske inte var så lätt. Om någon brister i visdom och inte har den här insikten i evangeliet, så be om att få det, så ska du få det. Du ska få mera utav evangeliet. Du ska få förstå bättre vem Gud är och vad han har gjort för dig. Jag ska säga det också då, att det finns ju två viktiga ord i Bibeln. Där vi, om vishet är det ena, så är kunskap det andra. Och ordet kunskap och ordet vishet, står det 57 minuter, det var väldigt, jag tyckte det stod 51, men det är nog 57, va? Ordet kunskap och ordet vishet har ett annat innehåll i den bibliska, den hebreiska världen, än i den grekiska. Och den stora skillnaden är den att ordet kunskap och ordet vishet är knutet till Israels Gud. Så kunskap, det är att ha kunskap om Gud. Eller för att säga, uttrycka på ett annat sätt, det är att ha gemenskap med Gud. Att lära känna Gud. Alltså gudskunskapen har inte med hjärnan att göra, utan det har med hjärtat att göra. Det är en insikt om att Gud är närvarande. Det är gudskunskapen. Det är Gud, det är det som ger alltså en sann fromhet, gudaktighet. Och det hebreiska ordet yada, det används inte bara i bildlig mening, utan också i bokstavlig mening, att lära känna någon. Och när det står i skapelseberättelsen om Adam och Eva, och för all del på andra ställen också, att Adam kände sin hustru, då vet ni vad det betyder. De hade gemenskap med varandra i fysisk mening, så att Abel och Kain föddes. Då används det ordet yada. Så att när mannen känner sin hustru, då är de förenade. Att lära känna Gud, att ha kunskap om Gud, det är att vara förenad med Gud i den bibliska meningen. Så det är så du och jag ska tänka på det. Att ha insikter i evangeliet och gemenskap med Gud, det är gudskunskapen. Och när profeten Hosea beklagar sig, så beklagar han sig över att det finns ingen gudskunskap i landet. Alltså Gud är inte närvarande.
Du har lyssnat till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över Jakobs brev. Det var del 3 du hörde. Vill du höra det i närradion, så är det där på måndagar klockan 19 och i Värnamo kyrka på tisdagar klockan 18.30. Härefter kommer sändningen från Radio MF med deras söndagsgudstjänst. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio, och producent och tekniker var Ulf Gustafsson.